unacceptable. Please, 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 Ricky.
I mean, it's always if, right? If my mom had balls, she would be my dad, so...
I had so much caffeine before the race. Let me up.
Is anyone else with balls in the rain? I think it's sweat from the inside of my helmet.
Viva Las Vegas!
Yes!
Yes, yes, yes!
Oh. Get my claps and steering wheel. Steering wheel! Claps and steering wheel here!
Hej och välkomna till Plattan i mattan special Förarnas väg om Lando Norris.
Undrar om inte han är en av de absolut mest populära förarna som finns på griden här 2025.
Ja, det sett till hur merch brukar gå åt av den statistiken som alla teams har lastat ut, så är det så att Lando Norris är ytterst populär och att hans merch ofta säljer slut snabbt och först och tidigt och sådär. Så på så sätt så är han ju statistiskt bevisat populär, och det är han väl också sett till sitt följarantal på diverse sociala medier där han ligger uppe i toppen. Och ändå är lite unik skulle jag vilja säga. Väldigt många är ju liksom väldigt streamlinade, likadana och stela, och man märker att det är någon som sköter det där kontot. Men Lando Norris, han är lite liksom... Han är lite ruff. Han är lite skitigare i kanten. Där lägger ut lite fulare bilder och lite mer inte så himla välpolerade saker. Och alla så här meddelanden är inte så himla PR-fixad, utan det kan vara lite kort, bara en ful bild på när han sitter i en bil eller på ett flyg med och håller upp en tvåa, en liten suddigt om han har blivit tvåa till exempel.
Ja, sen tänker jag att lite av det här är ju hans... Alltså, han är ju lite mer datagenerationen. Alltså, Max Verstappen spelar ju mycket dataspel. Charles Leclerc spelar också mycket. Men Lando Norris var ju väldigt tidig med att använda Twitch när han spelade, och har ju byggt upp en enorm stor följarskara online. Och sen tror jag faktiskt att kombinationen av Lando Norris och McLaren också är vinnande. Alltså den här brittiska slash... amerikanska, där du får in Zac Brown i det hela, och McLarens förvandling till papaya gör honom väldigt, väldigt gott. Alltså jag tror inte att Lando Norris hade varit lika stor i en alpin.
Nej, både sett till racefart och popularitet, men att han är britt och det är brittiska teamet. Men jag håller med. Zac Brown, papayan, farten, resultaten, och att han även var då populär bland yngre publik, liksom Twitch ska alltså inte underskattas. Det är liksom lätt att glömma när man sitter på en nyhetsredaktion som alltid har varit liksom gammel mediepapperstidning över till webb, och sen så visst att Sportbladet och Aftonbladet försöker hänga med på sociala medier. Men Twitch, det är en värld som nyhetsredaktionerna i landet inte riktigt har tagit sig in på helt och hållet än så länge. Ett bevis på Lando Norris och hans bakgrund där. Han har ju grundat utanför banan. Vi ska prata om hans resultat och hans väg till vart vi är idag. Förarnas väg är ju oftast vägen till Formel 1. Men när de ändå har kört i Formel 1 ett par år som Lando Norris har gjort, då får det ju bli förarens väg till dags datum, va? Men han har ju grundat ett eget jag vet inte vad ska man kalla det, varumärke får vi väl kalla det, som någon slags livsstils, där det är blandning liksom racing och gaming och mode, som heter Quadrant, som är hans egna varumärke får man väl säga då, som kommer i grund och botten från hans då tv-spelande och den följarskaran som man har.
Jo, där har han ju byggt upp det vidare faktiskt. Det är ju en sån som Oliver Solberg, som är ju Sveriges bidrag i rally-VM i klassen WRC2. Han är ju med i det här Quadrant Athlete.
Ja, exakt. Det finns ju flera. Det är som ett kollektiv varumärke på något sätt.
Ja, men lite så för en viss typ av idrottsmän. Jag skulle nästan vilja säga att det är lite som Red Bull gör med sina atleter liksom.
Ja, fast i mindre extremt mycket mindre skala.
Mycket mindre skala, absolut, men ändå, ja. Det ligger i sin linda där och väntar på att
Red Bull är ju ett livsstilsvarumärkesbranding organisatoriskt fenomen.
Det kan vi väl säga, va?
Och nu är ju Quadrant då kanske skala 0,002 promille av vad Red Bull är. Men det är väl sett till samma sak, och det kanske engagemanget kanske är stort sett till den skala som Lando Norris Quadrant opererar, va? Men vad vet vi? Rätt vad det är så sitter vi här och kommenterar Quadrant som har gjort högsta hoppet med fallskärm från yttre rymden eller något sånt. Man hoppar från Mars till jorden och gör som Red Bull har gjort. Vem vet, Anna? Men det vi vet någonting om, det är ju Lando Norris och hans bakgrund samt karriär och väg till Formel 1 hierarkin där han nu är en av de största. Och det är väl på sin plats med ett Lando Norris förarnas väg avsnitt. Vi har gjort ett par stycken. Vi har ju gjort ett gäng på förare som vi vet om. Så här, nu är deras tid över snart. De kommer inte finnas i Formel 1 särskilt länge. Vi har gjort sådana som inte är kvar. Vi har gjort andra som är nya och sådär. Lando Norris känns väl aktuell för att han inför den här säsongen är en av de stora favoriterna till att ta hem hela skiten, och förra året så var han ju en av dem, eller så var han den som var Max Verstappens största utmanare sedan Lewis Hamilton, och därför är det väl på sin plats med att det förarnas väg avsnittet som ska ut inför säsongen är Lando Norris.
Jo, men han, det känns som att han har vuxit väldigt, väldigt mycket, framförallt under 2024 när han tog sin första seger, när han gick igenom en hel del svårare perioder, men också tog sig ur på ett positivt sätt. Han vann säsongens sista lopp och hjälpte till att föra konstruktörstiteln tillbaka till McLaren för första gången sedan 1998.
Och året efter då, när de tog det här konstruktörsmästerskapet, McLaren, 13 november 1999 i Bristol, England, så föddes den lille Lando Norris, som alltså är, han är son till Adam och Siska heter mamman, och det är alltså ett namn som är belgisk. Han är alltså dubbelt medborgarskap, Lando Norris, belgare och brittiskt.
Tänk om både han och Max Verstappen hade valt sina mammors länder att tävla för. Då hade Belgien haft två förare som slagit som VM-titeln 2020.
Och där är väl en sak som de verkligen har gemensamt, sina belgiska mammor, båda två. För han kan faktiskt snacka lite flamländska, sägs det, Lando Norris. Jag har inte hört det själv, men det sägs att han ska kunna en del flamländska i alla fall. Som med alla andra Formel 1-förare så har han en extremt förmögen far. Jag tänkte säga alla, eller jag sa väl alla, men det är klart att det inte är alla. Det finns undantag hit och dit, men väldigt många har ju väldigt, väldigt förmögna föräldrar. Pappa Adam, det är så roligt att han är pensionerad pensionsförvaltare. Jag tycker det är så bra dubbel att han jobbade med pensionsförvaltning och nu är han pensionerad.
Ja, men det var bra. Men sådana pensionsförvaltare får väl också pensionera sig?
Ja, absolut. Pappa Adam alltså, pensionerad pensionsförvaltare. Han har varit listad som en av de 500 rikaste människorna i hela Storbritannien. Det tycker jag säger någonting. Han gör också nu, han har ett elskotermärke, pappa Adam, som han gör, som han nu också har fått väldigt många i paddocken att åka runt på. Så när man ser förare åka omkring så tänker man så här, ja, det där är ju inte det här klassiska Kina-märket som kanske jag åker runt på min skoter, som jag har kört 340 mil på, vill jag bara säga, på min elskoter. Fattar du att jag har kört 340 mil? Jag överdriver alltså inte. På min lilla elskoter.
Och då har du ändå så långa ben att du hade kunnat gå om.
Ja, nej, men mina det är trasigt. Jag har slut på benen. Men jag älskar att åka elskoter. Jag kanske ska införskaffa mig då en Adam Norris elskoter. För att folk i paddocken, han är liksom, eftersom att han har haft sin son där så länge och varit en del av det, så har han lyckats sälja in då. Han är såklart också en jättebra företagsmänniska. Så är det flera i paddocken som åker runt på Adam Norris elskotrar. Så där dras det också in en hel del
kosing när de åker runt med hans märke. Han växte upp i Glastonbury och han har en äldre bror som heter Oliver, två yngre systrar som heter Flo och Siska, tänkte jag säga här. Jag vet inte vad den andra sidan heter. Men den här Flo är tydligen framgångsrik hästhopperska. Hon tävlar då med hästhoppning. Det apropå förmögen sport.
Ja, men det låter ju ändå som en Mick Schumacher är ju också så. Hans syster är ju jätteduktig i västernridning.
Västernridning?
Ja, hon har vunnit flera internationella medaljer i västernridning.
Vad är det för skillnad på då OS hästhoppning och västernridning?
Jag skulle säga att man har lite mer västern, vilda västern inspirerade kläder och så finns det väl olika typer av
vadå, åker
grenar.
Åker du runt med lasso och ska köra in tjurar och sånt där eller fånga cattle? Det pratade de mycket om i förra året 2024 så var jag i Dallas och kollade på den här makalösa boxningsfighten mellan Jake Paul och Mike Tyson och då pratade jag med lite locals här, vad ska jag göra i Dallas när jag är här i Fort Worth, Arlington och sådär. Då säger de skit i Dallas, åk till Fort Worth för där finns det, där kan du åka in i sån riktiga, här är vi riktiga cowboys. Det är liksom inte som så här Nashville södern där alla har cowboyhattar och, men är på möhippor utan där var det liksom riktig western, där är det cattle och folk har sina farms och där är man cowboys for real. Är det sån liksom westernridning alltså, pratar om?
Ja, men det finns ju alltså en klass inom ridsporten som heter westernridning som kommer ifrån den sort. Du kan tävla i det. Exakta regler har jag ingen koll på, men jag vet att Gina Schumacher, hon heter inte Schumacher längre för hon är gift sig, men har vunnit internationella mästerskapsmedaljer.
Med boots, med sporrar, hatt, skjorta och en sån, du vet, en sån röd sjal runt. Barbacka med lasso. Det är vad jag tänker att Schumacher syran gör då. Flo Norris, för att hålla oss tillbaka, hon håller inte på med västernridning utan det är lite mer klassisk sån överklassridning tänkte jag säga. Hopp och allt sånt där. Okej. Okay. Känns det som att vi har betat av bakgrunden hos familjen Norris?
Jag tycker att det är väldigt intressant att Lando Norris har en sån förmögen bakgrund eller sån förmögen familj som står bakom honom, men han nämns ändå aldrig som en paydriver.
Nej, det gör han ju inte. Men det är väl för att han backar upp det, eller? Alltså om jag tänker om man jämför Latifi och Stroll och lite sådana här andra som...
Jo, men det, han backar ju verkligen, alltså det gör han, han gör ju resultat och han har ju levererat resultat under hela sin karriär. Men det är ändå intressant att man slänger ordet paydriver på Lance Stroll exempelvis och på andra förare som tar sig in. Sergio Perez har vi också pratat om med den finansieringen som han har haft, så att säga. Nikita Mazepin pratade vi också om när han kom till Formel 1, att han kom dit via ekonomin. Yang Jojo har vi också pratat om som paydriver som har ett helt land bakom sig.
Ja.
Så att, det är ju många som vi har använt det där uttrycket, men jag tror 17 aldrig har hört någon kalla Lando Norris för en paydriver.
Nej. Jag har aldrig hört någon kalla Yang Jojo för Yang Jojo heller.
Nej, men nu har han åkt så nu spelar jag
ingen roll. Ja, nej, nu får man kalla honom vad man vill. Lando Norris, han blev 14 år gammal. Den yngste världsmästaren någonsin inom karting. Det vill säga go-kart då. Tidigare innehavaren av den yngsta kartingmästaren någonsin worldwide var alltså Lewis Hamilton. Så där är väl redan här vid 14 års ålder ett bevis på att han backar upp det med bra körning, va? Och man kan ju säga så här att Lando Norris har alltid varit destined för att bli då Formel 1-förare, särskilt då om han 14 år gammal blev den yngsta världsmästaren någonsin i då det som lägger grunden för alla Formel 1-förare, just kartingen. Men jag har också så här kollat tillbaka på, för i och med att Lando Norris är så pass ung så att det finns liksom YouTube-inslag och intervjuer när han är så här ung, jämför man med typ så här, när Fernando Alonso var 14 så var ju inte YouTube vad det var om du förstår vad jag menar.
Och
då var det liksom kassettvideo och handhållen kamera på Alonso-tiden, och de har väl liksom förruttnat under tiden.
Men Fernando Alonso är ju född 1981.
Ja.
Så att räkna upp när han var 14, det var alltså mitten av 90-talet. Ja. Det var liksom, då var internet i sin linda.
Exakt. Och därför finns det ju då bättre kvalitet på Lando Norris när han var yngre, för att 2014, ja, då fanns ju redan iPhone 16, tänkte jag säga. Men då lät, han har alltid varit professionell och proper, Lando Norris, för att vi har ju hört hur han låter i intervjuer nu för tiden. Visst, han är lite skojfrisk och rolig så där ibland, han kan ha lite torr, lite skön, charmig humor, men han har liksom alltid varit, det har varit en känsla av att det här är en kille som är professionell. För så här lät han 2014 när han då bara var 14 år gammal. Alltså.
From the start of the year we did struggle, but we improved as a team and I improved quite a bit and we all improved. So I think without RFM and my managers and stuff, you know, it would have been very difficult. But yeah, I'd like to say a massive thank you to RFM, Moose, Rick, my mechanic Stoner, my family, Mike Bowman, Jason Parrott, you know, all massive supporters, and most importantly the older whack that we get.
Och sen så, om man bara då, vi håller kvar till liksom hur han lät och hur han låter, så var det liksom samma riktning när Lewis Hamilton var 17 år gammal 2017, och då hade ju han tagit sig framåt. Nej, nu sitter du på mig här som att jag räknat fel med matematiken igen.
Nej, men du kallade Lennon Norris för Lewis Hamilton.
Ja, men det låter jag vara kvar. Det tycker jag är rimligt. Hade jag rätt på matematiken i alla fall?
Ja, 14 plus 3 är ju 17.
Ja.
Men det är en väldig skillnad på Lando Norris och Lewis Hamilton.
Ja, det är det absolut. Även fast de har härstammat från samma
nation.
Kungadöme. Så här lät han när han var 17 år. Lando Norris.
Lando Norris, free practice one just an hour away and you finally arrived at Macau. It's been a real rush to get here.
Yeah, so it's a bit unexpected to be here for FP1. We had to cancel the F1 test in Brazil due to safety reasons, which obviously is a bit disappointing for myself, but I think for the whole team and everyone that was there, I think safety is obviously the main priority, so a bit disappointing, but I could be here for FP1, yeah, and I like Macau, so I'm looking forward to it.
Ja, 2017 då så körde ju alltså Lewis Hamilton Formel 3. Sa jag Formel 3? Ja, Formel 3.
Men namnet...
Nej, men sa jag Lewis Hamilton igen?
Ja.
Nej. Jag tänker inte på dem som lika. Vad sjukt det är.
Nej, men britter, annars har vi inte så mycket gemensamt.
Nej, vad konstigt. Lando, de börjar på samma bokstav första i förnamnet också. Lando Norris, han var 17 år gammal 2017, då körde han Formel 3-mästerskapet. Det är European Championship, va? Men går jag händelserna i förväg här, om vi ska liksom ta hela hans kartingkarriär och sådär, eller behöver vi göra det?
Nej, jag tycker...
Nej, då skippar vi hela kartingkarriären. Jag kan bara säga några bokstavskombinationer för att det är alltid roligt, man lär sig alltid nytt. CIK FIA KFJ Europamästerskapet, CIK FIA KFJ Super Cup, WSK Euro Series KFG, International Super Cup och Karting VM är titlar som Lando Norris har vunnit. Sen 2015 så gick han över då till att köra Formel Bils Racing, och då började han med att vinna MSA Formula mästerskapet som nu är alltså brittiska F4 med Carlin. Och sen är det väl liksom, ja, sen körde han ju en hel del annat. Det är det här Toyota Racing Series som kördes i Nya Zeeland. Det har dykt upp på några andra förarnas väg. Då flyttade de till Nya Zeeland för att han skulle full fjäder att satsa på det här. Och sen Formula Renault, Northern European Cup, Formula Renault 2.0 Euro Cup. Och sen så var det Formel 3 2017 för Lando Norris.
Det är ändå 2017, det minns jag faktiskt, för då körde ju Joel Eriksson från Tommelilla. det mästerskapet. Ja. Men det var ganska många kända namn faktiskt där, om man tittar tillbaks. Alltså Joe, Mick Schumacher, Harrison Huey, vars pappa är en hyfsad bildesigner, Callum Ilott, Nikita Mazepin. Så det är många förare som man har sprungit på även efter det faktiskt.
Mm, jag hajade till på den här Joel Eriksson. Vad blev det av honom då för att komma tvåa i Formel 3 förlåt, är ju verkligen något att hänga i granen ändå. Det är inte alla som har varit på liksom totalställningspodium i Formel 3 och sådär.
Nej, men verkligen inte. Joel Eriksson är yngre bror till Jimmy Eriksson, och de gjorde en satsning med Jimmy Eriksson som faktiskt körde på Fias formelbilsstege så att säga. Joel Eriksson kom lite efter. Han, ja, som alltid så är ju ekonomin en viktig del. I det här fallet så har pappa haft ett åkeri, eller har ett åkeri i Tomelilla. Det var en stor satsning på storebror. Det fanns väl kanske inte, nu ska jag inte, har jag inte tagit helt koll på faktan här, va? Men jag skulle tro att det var så att ekonomin inte riktigt var lika stark när Joel kom upp. Men han har faktiskt hamnat eller gått vidare och tävlat i Formel E där han har varit testförare. Efteråt, han var BMW-förare under en tid i DTM. Man valde DTM efter den här framgången 2017, så valde man faktiskt att byta, gå från formelbil till det tyska standardvagnsmästerskapet DTM, där han var med. Och ja, efter det så jag kan säga att karriären har inte fått riktigt samma sving som Lando Norris, men en väldigt, väldigt talangfull kille kan man säga.
Vi har ju gjort ett par sådana här förarnas vägavsnitt eller pratat om förare, och så har man gått igenom hela deras karriärer, och jag har ju lärt mig då i de tabellerna som jag tittar vilka färger som lyser upp när man har då blivit etta, tvåa eller trea. Och jag måste väl säga att jag tror att formelbils mästerskapsmässigt så är Lando Norris den som har flest gula och gulgrön orangea, som är för 1, 2, 3 här jag kollar, och grå. Han är den som har liksom vunnit de flesta mästerskap som han har ställt upp i. Om jag kollar bara 2014 så blev han trea i något som heter Complete Ginetta Junior Championship. Det är i alla fall tillräckligt för att vara med på de här listorna. Och sen MSA Formula vann han. Och så Toyota Racing vann han, de här som jag nämnde, Formula Renault Northern Europe Cup. Oj, nu spelar annan musik här. Vad spelar du för musik? Lando Norris släppte en låt.
Nej, jag skulle hinna kolla så att du sa rätt här, Filip. Och då drog telefonen igång på ett sätt som den absolut inte skulle
göra. Den har gjort det förut. Jag kommer ihåg någon gång under året när din dator helt plötsligt började spela Dolly Parton. Jag tror att det finns med någonstans som jag har hört det. Kanske jag till och med lagt in det någon
Dolly
gång som en
Parton.
Blooper. Ja, jag har
fantastiskt.
Har det som en blooper. Det var väl bra det ändå, för jag svamlar ju omkring ändå på de här yngre organisationerna som man har tävlat och vunnit i och sådär. Men jag vill bara säga, av alla då som man har tittat igenom, alla har alltid så här en liten bump along the way. Det har ju Norris också såklart. Men han är en av dem som har vunnit det mesta som han har ställt upp i. Och bara vi kollar där på Formel 3, vilka som han körde mot och sådär. Året efter då, när han var 18 år gammal, så körde han då Formel 2. Och det var ett mästerskap som han inte vann. För där vann en annan britt som heter George Russell. Bakom honom kom då Lando Norris före andra före. Det var ett riktigt Formel 1-år där, för att Alex Albon, Nyck de Vries och Nicolas Latifi körde också det. Formel 2-året. Och det var ju liksom en Norris som var konsekvent. Han vann första loppet i Bahrain, och sen så var han, ja, men i princip liksom 2, 3, 4 i typ alla andra lopp. Vilket gjorde att han placerade sig som 2 i totalen. Men du kanske minns mer av hans ankomst till Formel 1, Lando Norris.
Ja, det gör jag ju definitivt. För att han debuterade ju nu ska vi se här, väl 2018.
Ja, exakt. Han kom ju som test- och simulatorförare 2017 till McLaren. Så han har ju varit McLaren trogen.
Mm, man fick ju se honom den första gången, de första F1-helgerna 2018, som han dök upp där som testförare. Han fanns med i depån. Ja, men det pratades om honom på den tiden. Men sen var det ju år 2019 som han debuterade. Då var han 19 år när han debuterade i Formel 1. Och den första säsongen, alltså, gör han ju inte något jätteväsen av sig egentligen. Alltså, han är kollega med Carlos Sainz. Han gör flera bra insatser. Alltså, han tar väl poäng vid 11 tillfällen under det här året. Och han är stark och snabb i kvalet. Men det är ändå inte så som man säger, amen, hallå, vilken supertalang. Sen är ju detta också en tid när McLaren inte är där man är idag. McLaren har ju haft en... Alltså, de har ju haft ganska många tunga år under 2000-talet. Alltså efter Lewis Hamiltons VM-titel 2008 och egentligen fram till den tid, ett par år efter som det att Zac Brown tog över hos McLaren, det var väl 2016, så har ju McLaren haft det ganska tungt. Och därför är det ju så här att man tycker att ja, jo, han tog ett par poängplatser, så tycker man ändå att det är bra, för McLaren var inte, för 5 år sedan, så var man inte i närheten av att vara det team som man är idag.
Nej, men de var ju alltså bara ett år tillbaka var de inte det team de var idag.
Nej,
eller,
men
ja, ett år, och ett halvt då.
Ja, jo, nej, men ett år tillbaka. Vi får ändå komma ihåg det uppsvinget som de gjorde under förra sommaren. Även om de inte vann, så var de i alla fall på väg någonstans. Men 2019 så var det fortfarande så att, alltså, Lando Norris och Carlos Sainz, de gjorde ju bättre resultat på sociala medier än vad de gjorde.
Bra duo där i alla fall.
På racerbanan. Ja, men alltså, på lite var det ju så. Att det kändes ändå liksom som en ja, men det var ett kul gäng. Det var det gänget det snackades om. Men sen är det ju året efter, 2020, alltså den här covid-tiden.
Jag vill bara säga 2019, Lando Norris blev 11, Carlos Sainz blev 6 då.
Mm.
2019.
Men det är ju den här covid-tiden där 2020 som han kliver in, och framförallt så blir han ju väldigt stor på Twitch när hela världen stänger ner, och Formel 1 också under, alltså, det är så sjukt. Jag var på
Twitch.
Nej, jag var på testerna. Jag var på testerna i Barcelona i februari 2020, och det enda som man pratar om då är hur man ska ta sig till Australien, därför att det här viruset har ju kommit under den här tiden, så har det ju stängts ner en sån massa, allting har ju stängts ner i Lombardiet, så Toro Rosso kunde ju inte ta sig hem, och man kunde inte åka den vägen till Australien som man ville åka, för det stängdes ju ner på vägen, och alla fick ju boka om sina biljetter för att försöka ta sig runt och ta sig till Australien. När man väl var i Australien så var det ju ingen racing, utan folk fick ju åka hem igen. Och stängde man säsongen, man stängde fabrikerna och allting. Och när hela världen stängde ner så behövde ju alla göra någonting annat. Och väldigt många F1-förare valde ju då att köra simracing istället. Och det vart ju mästerskap, simracingsmästerskap.
Det var tacksam sport i jämförelse med alla andra att faktiskt kunna fortsätta.
Ja, men precis. Ja, men det pågick ju väldigt mycket den här våren. Och Norris streamade ju detta på sin Twitch-kanal och blev ju superstor. Både när det gäller simracing, men han spelade ju också andra datorspel som han streamade. Jag tror det var Call of Duty och lite sånt där som han blev...
Alltså, han var du hör att du har koll på dataliden.
Ja, men han blev ju superstor. Och det där tog han ju sen med sig, för Formel 1 hade ju en omstart med där man hade en decimerad kalender under 2020. Och då hade han ju plötsligt en boost med sig in. Då var ju F1 en av de två sporterna som, en av de få sporterna som faktiskt gick att genomföra under den lockout som man hade. Och där, som det var ju hans andra säsong, och redan då tog han ju sin första pallplats, och han tog flera liksom topp 10 placeringar, och tack vare närvaron online, de sociala medierna där han och Carlos Sainz var ganska liksom, där de hade varit så himla roliga, så byggdes det ju upp en massa. Det blev ju en helt annan publik. Han blev ju stor bara tack vare det.
Det är kul att höra dig sitta och snacka dataspel. Vilka är det topp 3 Anna Anderssons dataspel i världshistorien?
Ja, men jag kan ju börja...
Du kan överraska här. Topp 5 kanske vi kan få. Topp 10.
Nej, det kan du inte få.
Topp 3 eller? Alla dataspel genom alla tider.
Alla dataspel genom alla tider?
Ja.
Åh gud. Herre jösses.
Jag kan ge dig betänketid genom att berätta om mig. Jag är ju liksom lite mer av en data-nerds-geek sådär. Jag har ju lagt sanslösa timmar på Football Manager, men framförallt Championship Manager 0102, som är då ett i mitt bagage. Två är ett spel som heter Dragon Age, som är ett riktigt hack and slash-spel. Och tre så får jag väl ändå säga att jag har spenderat på Heroes of Might and Magic både 2 och 3. Säger det något?
Lite mindre. Jag är ju då, går i sådana fall mer åt Dr. Mario.
Ja, Dr. Mario var ju här när man skulle liksom, det var ju som en Tetris-lir.
Precis,
typ, va?
Ja,
när det
kom,
när det var då sådana piller som var då färgade på ena och andra sidan.
Precis.
Ja, men det var fint.
Den var jag stark på. Sen har jag väl kört en del Mario Kart, men jag är inte jättebra vare sig på Call of Duty eller på, mina barn har ägnat timmar åt Minecraft liksom. Jag är inte någon jättefan.
Nej,
jag har lagt min tid på annat, kan jag säga.
Ja, men jag vill fortfarande ha ett tredje. Du har sagt 2 här. Jag vill ha ett tredje Anna Andersson topp 3 dataspel i världshistorien.
Vad heter det då? Är det...
Hon är helt tom i blicken här.
Jag tänker på det här som jag spelade, som jag tyckte var så himla roligt när jag var något yngre. Jag har inte, sista, alltså jag har inte på slutet inte lagt någon tid på det överhuvudtaget. Jag lägger min tid på helt andra saker. Jag ser ju hellre en...
Tycker du ändå det här för dig att läsa, lyssnarna samman?
Ja, jag förstår.
Så pratar vi liksom Nintendo 8-bitars, Super Nintendo, Sega Mega Drive,
Elite... Pac-Man.
Nej, det är ju bara ett spel du känner till. Det är bara ett spel du känner till. Det har du inte spelat så mycket. Pac-Man har du inte lirat så mycket.
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej, men vad har jag spelat?
Du spelar Sims?
Sims tycker jag är otroligt fånigt. Min dotter tycker det är jättekul. Ja. Då får jag nog säga Just Dance.
Ja, Dance Revolution typ.
Ja, precis.
Okej, ja, men snyggt. Då har vi lärt känna, har ni lärt, eller jag också, känna varandra lite bättre rent dataspelsmässigt. Nu tillbaka till kungen av det här området,
Lando Norris.
Och vi är inne på säsongen 2020, när Lando Norris då, vad sjukt det ändå, 2020, du pratade om att du var på testerna. Jag hade ju liksom, 2020... hade jag inte ens börjat på Sportbladet. Då hade jag ju knappt börjat jobba med journalistik.
Och det är bara 4 år sedan.
Ja, det är ju ändå någonting.
5 år sedan.
Då satt jag på Irland och pluggade sport- och kulturjournalistik. Och hade inte sett särskilt mycket Formel 1- de liksom, åren som var i närtid där. Men Lando Norris då, 2020, om vi ska se på säsongen i sin helhet- så blev han 9. Började med en tredje plats i första loppet i Österrike då och satte snabbaste varv. Charles Leclerc var över honom, Alex Albon var över honom, Carlos Sainz då, som väl körde McLaren då också, va?
Yes, för man signade Daniel Ricciardo under alltså inför säsongen här då, för Ricciardo körde för Renault, och man signade honom för att ta nästa steg helt enkelt, och då flyttade ju Sainz på sig.
Ja, Sainz blev i alla fall 6:a, fortfarande före Norris, men Norris var väl ändå på något sätt junior här 2020. Sen ska vi väl kanske då hoppa upp till hur det var för Lando Norris 2021, för då tog han sin första pole position.
Men han gjorde det.
I karriären.
Det var väl i Ryssland, va? Ett race som han sen hade kunnat vinna om man nu hade tagit
det regnracet. Okej.
Okay. Beslut.
Ja, ja, ja. Men det här är på något sätt... Jag tänkte säga, höll vi på med plattan i mattan här? Kanske vi inte gjorde, men det här är ju ändå ett extremt klassiskt race. När Lennon Norris borde ha tagit sin första seger.
Ändå sjukt att han fick vänta så himla länge.
Ja, efter det, ja.
Efter det.
Ja, men då tog han pole position och borde ju som sagt ha vunnit. Men det kom ett regn, alla tog beslutet att åka in och Lennon Norris kände att jag har det här. Och sen så kunde han inte köra överhuvudtaget. Det gick ju inte att åka på de där slicksen under de där förhållandena, va? Mästerskapet då 2021 så klättrar han, fortsätter uppåt Lennon Norris. Ändå stabil i början av den säsongen. Från start alltså 4-3, 5-8, 3-5, 5-5, 3-4 innan det sen började rasa ihop därefter, var i Ryssland, vet du vad han blev där i Ryssland till slut? Han blev alltså 7:a trots att det var ett race som han borde ha vunnit. Då blev Lando Norris 6:a i alla fall, och då slog han väl teamkollegan Daniel Ricciardo som blev 8 2021, eller hur?
Mm, ja, men han hade ju 2021 och 2022 är ju ändå två år som man minns att Lando Norris, alltså han imponerar ändå och tar pallplatser där hans, där egentligen är de här andra teamen, alltså Red Bull, Ferrari, Mercedes, som är de teamen där uppe, men han sticker ändå till ibland, och framförallt så imponeras man ju över att han har ett grepp om Daniel Ricciardo, som man då fortfarande såg som en, jag menar, han hade ändå vunnit race hos Red Bull, han hade ändå fört Renault någonstans, men Norris är den starkare av de två, trots att Ricciardo vinner på Monza så känns ändå Norris som den klart stabilare av de två.
Det var det där Verstappen hoppar upp på Lewis Hamiltons huvud, va? Racet. Där det blev en 1-2 för McLaren. Och då var det lite mer av en liksom freak accident, tänkte jag säga, att McLaren kom 1-2 mer än vad det är nu för tiden ju. Sen tar vi oss in i 2022 då kanske. Det var ett litet steg tillbaka. Lando Norris blev 7. Det här var ju en tid när det var McLaren versus Alpine om att vara liksom bäst i mittfältet eller best of the rest, när de två tampades mot varandra. Lando Norris blev 7:a säsongen 2022, och sen är det väl egentligen 2023 som saker och ting börjar hända, och det känns som att har man lyssnat på plattan i mattan så har man ju fått höra oss följa Lando Norris under den tiden från 2023 och framåt.
Ja, men det som McLaren tog ju ett jättekliv, alltså i december 2022 tar Andrea Stella över som teamchef hos McLaren efter Andrea Seidel som flyttar till Audi, för att göra, han är tysk från början, för att göra det till en satsning mot 2026 då, så att säga. Och Andrea Stella har ju varit väldigt, väldigt viktig, skulle jag vilja säga, för McLarens uppgång tillsammans med Zac Brown som är vd och som har sett till att finanserna finns för att McLaren ska kunna bygga upp det som han har byggt upp idag. Och Andrea Stella, han har ju tidigare varit hos Ferrari. Han var ingenjör för Michael Schumacher. Han jobbade också med Kimi Räikkönen när Kimi Räikkönen vann förarmästerskapet 2007. Och han var också racingenjör för Räikkönen 2009. Och han har jobbat med Fernando Alonso hos Ferrari. Så att när han följer med Alonso till McLaren, så då är vi framme liksom efter säsongen 2015, det är ungefär samtidigt som Zac Brown kommer in, så har han ju med sig en massa kunskaper från Ferrari-tiden. När McLaren sen, tack vare Zac Browns pengar och då Andrea Stella får en annan roll för att bygga teamet runt, McLaren, så blir det ett lyft för Lando Norris. Alltså när man startar säsongen 2023 så är ju McLaren toksist. De är urusla. Sen gör de rätt i väldigt många uppdateringar under säsongen 2023, och även om de inte når ända fram så finns det ett uppsving i teamet. Stella hyllas väldigt mycket för det sättet som han leder teamet, och kombinationen av Norris och Piastri som då köps loss i stort sett från Alpine, där han har ett kontrakt, men med lite trassel hit och dit så lyckas McLaren lösa honom. Med de två och Stella så börjar liksom att McLaren att lyfta igen under den andra halvan av 2023.
Klassiska vändpunkten på Silverstone ju.
Ja, precis.
När de kommer den snygga silver detaljen på bilen också på Silverstone. Även för kollar man, alltså det är ju nyss 2023, starten 2023. Kollar man bara hur de började då med McLaren. Norris alltså 17, 17, 6, 9, 17, 9, 17, 13 i början av den säsongen. Och då är vi framme i Österrike innan han blev fyra. Och sen så, ja, så vände ju allt där på Silverstone. Det var 2, 2, 2 och så vidare. Piastris start, alltså DNF 15, 8, 11, 19. 10, 13, 11, 16. Det är så många race utan en enda ynka poäng.
Nej, men de är urusla.
Och då var de ju liksom det Alpin var typ i år. Och så tänker man då, det här var 2023, det här var bara en hel säsong sedan. Och så tänker man vart McLaren är nu, vad snabbt det kan vända om man har rätt folk på rätt platser och rätt förare i bilen med rätt team i verkstaden och sådär. För att Alpin gjorde ju en sån start 2024, alltså DNF och noll poäng, sämst och sist och långsammast och sådär. Men det var ju McLaren då, med Lando Norris.
Ja, men det är ju så. Jag hade personligen väldigt stora förhoppningar på McLaren inför den här säsongen 2024 som vi gick in i. Jag trodde att deras utveckling skulle liksom fortsätta under vintern, men det gjorde den ju inte, och det är väl kanske det som är något oroande inför nu 2025. Därför att de stannade ju helt enkelt av. Red Bull tog över under början av 2024, och sen kommer då Norris första seger i Miami. Och det är där någonstans som de verkligen börjar sitt lyft, och det blir väldigt, väldigt tydligt att Norris är där men ändå inte. Alltså alla de placeringarna som han faktiskt förlorar under första varvet, nu i efterhand har man räknat ut att det handlar om 27 placeringar. Han tappade ledningen, han hade första startposition i 10 GP och sprints, men var bara ledare efter första varvet vid tre tillfällen. Så där har han ju tappat extremt mycket.
Men lärt sig, för att det är stor skillnad på hur det var i början och att han gjorde det flera och flera gånger på slutet, att han höll den där platsen.
Ja, men i slutet av säsongen har han lärt sig. Men jag det där...
Och då märker man att det inte bara är tillfälligheter att det råkade bli så på slutet, utan att han faktiskt är, oh, här har han gjort förbättringar.
Ja, men absolut, absolut. Men så där han har ju tagit enorma steg under den här säsongen som har varit. Det känns ju på något sätt som att vi tittar tillbaks. Lando Norris har funnits i F1 sedan 2019, men från början så var han den här dataspelskillen med Twitch-gänget och en ganska rik pappa, och man funderade över att varför var han hos McLaren egentligen. Men de har ju hittat någonting i det här Papaya-teamet. Sen har de ju inte hittat det fullt ut. De har inte lyckats twitcha till det. Nej, man har inte lyckats liksom, få till det riktigt under den här säsongen som vi har haft. Men jag skulle vilja säga att det är ju egentligen Lando Norris, jag höll på att säga födelse till stjärna, som vi har fått bevittna under 2024. Och jag tror att de motgångarna som han har haft under det året gör honom ännu starkare inför det år som kommer. För det har varit tydligt under 2024 att han inte är på samma nivå som Max Verstappen. Han måste bli betydligt tuffare. Och teamet måste också bli betydligt tuffare.
Ja, där har han ju lite lära av Oscar Piastri, som rent körstilsmässigt är tuffare.
Men det är ju ändå intressant. 135 lopp är han uppe i nu. Ja. Det är nu vi börjar prata om att han föds som riktig F1-förare, ja, efter typ 5 år i F1. Fattar vilken tid det tar då för en Oliver Bearman.
Mm, och de andra därunder. Lando Norris är ju en som liksom representerar också den här nya generationen som följer Fias liksom tydligare stege med Formel 3, Formel 4, Formel 3, Formel 2, få Formel 1 som den vägen vandrar på något sätt. För innan, alltså det är ju de som är, alltså Russell och Norris, de i den åldern, innan har det varit så himla mycket mer rörigt, eller vad man ska säga.
Ja, fast jag håller väl inte riktigt med dig där. Därför att vi pratade ju här om 2017, då kör han ju alltså F3-EM. Det är ju inte GP3 och Formel 3 som det hette då, utan det var ju en annan liksom variant. Så att han har väl inte riktigt den här slipade vägen som man har sett på Leclerc eller Russell.
Nej, men det är ändå FIAs Formel 3. Ja visst, det var European Championship där, ja, och sen Formel 2. Sure, det köper jag. Han är enligt vad ska man säga, enligt folk med insyn så ska Lando Norris vara extremt analytisk, och just efter mycket då simracing, att han är tekniskt väldigt slipad också, att inom paddocken eller inom hans team och hans krets, att han liksom är verkligen en sån som är så här datavetenskaplig approach till racingoptimering.
Det passar väl här honom?
Ja, men på något sätt så är det verkligen så att då kanske det är mycket sånt som man ser på banan när Norris inte på samma sätt som Piastri kanske tar såna här impulsiva risker mer. Norris är mer då systematisk i sitt sätt att se på det. Han är också en av få som fortfarande vandrar banan med sitt team och sina analytiker. Det är många som sätter sig på en cykel och cyklar runt på banan. Så här, visst, det kanske är för att alla har varit på alla banor 60 000 gånger, men Norris är tydligen en av få som fortfarande går runt varje bana. Han har också pratat mycket om så här mental förberedelse, mental hälsa. Sen har han ju, man har ju pratat om att han har ett system då inför sina förberedelser, och att han har då med hjälp av psykologer påverkat sitt sätt att approacha sina race och allt det där, va? Vad har vi mer på Norris då? Han har också ett karting-chassimärke utöver det här Quadrant Lifestyle, Lifestyles, Gaming and Clothing, Mode, Branding märket som har startat. Så har han även ett eget karting-märke som gör chassin som existerar för Norris, va?
Han har inte funderat på att ge sig in i porslinsbranschen då?
Jo, det kanske han borde med hjälp av ungerska designers, för att det var ju den pokalen som var den första. Han har kraschat fler, eller?
Ja, den kraschade i alla fall. Ja. Max Verstappens tjusiga, när han smällde ner champagneflaskan i prispallen, så drog ju Verstappens kanske inte vackrast, kanske jag ska säga, men hans handgjorda skapelse, ja, i 1000 bitar. Ja. Det känns lite som Emil och soppskålen där liksom.
Just det, det sa du nog när vi väl var där också, men det tål väl att sägas igen. Du Anna, det här var alltså Lando Norris väg till där vi befinner oss idag. Där vi går in i en Formel 1-säsong och tittar på Lando Norris som en stor favorit till att ta hem hela skiten och vara den första som petar ner Verstappen sen 2021. Eller?
Ja, det är väl aldrig någon som har petat ner Verstappen överhuvudtaget eftersom han har vunnit de senaste 4 titlarna. Så att, jag skulle också säga att han går in som en väldigt stark kandidat till en VM-titel. Men han behöver fixa till sitt psyke. Han behöver bli tuffare mentalt. Han behöver också få ett stöd från sitt team. Alltså för att peta ner Red Bull från förar-VM och försvara sin titel som konstruktörer, så behöver McLaren bli tydligare. De behöver också se till att de inte gör några misstag. Alltså de måste ha en mycket, mycket högre lägstanivå. Och de måste någonstans när de närmar sig mitten av en säsong på 24 lopp fundera över hur ligger vi till och var är våra bästa chanser. Givetvis ska båda förarna ta poäng, Men det blir viktigt om de nu vill ha en förarvärldsmästare, den första sedan Hamilton 2008, så behöver de se till så att de maxar båda sina förare hela tiden, för konkurrensen kommer att vara så pass hård, tror jag, under den säsong som kommer, så man har inte råd med lite små missar här och där.
Ytterst spännande att följa både McLaren och Lando Norris under säsongen, och vi tackar för att ni hängde med oss under Förarnas väg, avsnittet om Lando Norris.
Please, 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 Ricky. I mean, it's always if, right? If my mom had balls, she would be my dad, so...
I had so much caffeine before the race. Let me up.
Is anyone else who falls in the rain? I think it's sweat from the inside of my helmet.
Viva Las Vegas!
Yes!
Shoot yourself!
Get my claps and steering wheel. Steering wheel! Claps and steering wheel here!